Ja, nu går vi in i ett nytt kapitel i Filipperbrevet. Ett nytt kapitel. Det händer inte ofta, men idag. Och nu så lägger Paulus in en ny växel. Och det här vet ni ju, det här har jag ju förvarnat om. Jag vet inte hur många veckor. Men här kommer det. Här kommer en ny växel. Om jag har räknat rätt så är det 66 verser i de första tre kapitlen. Och av de 66 verserna så finns det en uppmaning. Ett imperativ. Och nu om jag vore lite elak mot er så skulle jag ha någon sorts förhör här. Vet ni var det står? Men jag avslöjar så att ni inte behöver gå och fundera på det mer. Det är inte en särskilt stark uppmaning. Den är i den elfte versen i det första kapitlet. Där Paulus säger att de ska komma ihåg hur de var tidigare. De var hedningar som var utan Gud och utan hopp. Kom ihåg. Det är den enda uppmaningen vi har i de första tre kapitlen i Efesierbrevet. Kom ihåg. Det är allt. Alltså själva substansen i de första tre kapitlen är lära. Paulus undervisar. Och han undervisar framförallt om vad evangeliet handlar om. Och det är så vackert. Och det här är förstås ett mönster som vi ser ofta hos Paulus. Om och om igen. Det är så här han skriver sina brev. Men om det nu finns en enda uppmaning i de första tre kapitlen i Efesierbrevet så kommer ju det här att ändras dramatiskt i de andra tre, i de tre sista kapitlen. Om du har Bibeln öppen så kan du bara skumma och se hur den ena uppmaningen, hur de liksom avlöser varandra. Paulus uppmanar församlingen att de ska vara ödmjuka och milda och tålmodiga. Att de ska lägga bort lögnen. Att de ska bara tala sanning, tala det som är gott och det som bygger upp. De ska lägga bort bitterhet och häftighet och vrede. Så han rör sig här från det läromässiga in i det praktiska. Från undervisning till uppmaning. Från credenda, om vi ska använda fina latinska ord, till agenda. Från tro till handling. Ja, du fattar. Och det kan hända. Det är faktiskt ytterst sannolikt, om jag får uttrycka mig så. Det kommer nog att hända. Att det kommer att bli smärtsamt för oss att läsa de sista tre kapitlen i Efesierbrevet. Vi går ju igenom texten så långsamt att varje ord liksom får träffa oss med full kraft. Så jag går in i andra halvan av Efesierbrevet med stor bävan. Jag tycker det är kul att undervisa om lära. Att få prata om vem Gud är och vad evangeliet är. Det här är svårt. Och om det är svårt att undervisa om det, det är ännu svårare att höra det. Men det är därför den här predikan är så viktig, tror jag. För jag kommer nog inte att säga någonting som ni inte har hört förut. Jag tror att de flesta av er har hört det så många gånger redan. Men dels är det någonting som vi behöver påminna oss om vecka efter vecka. Och dels är det ganska många nya här. Som jag inte alls vet vad ni är vana vid att höra. Och därför tar vi det. Om det är för första gången så kan jag bara gratulera dig. Härligt! Grattis! Här har vi något viktigt. Så jag stannar till idag i första versen och vill liksom lägga en grund för alla de uppmaningar som vi kommer att gå igenom allt eftersom vi arbetar oss fram genom texten. Så jag delar upp predikan i tre punkter som vanligt. Först vill jag betona att ordningen är viktig. Och jag ska förstås förklara vad jag menar med det. Ordningen är viktigt. Sen för det andra ska vi titta på ordet värdigt. Paulus säger att vi ska leva värdigt vår kallelse. Och där ska vi konstatera att balansen är viktig. Så ordningen, balansen. Och sen i den tredje punkten ska vi stanna till vid ordet kallelse. Och komma tillbaka till den här grunden när vi läser Bibelns uppmaningar till oss. Så, punkt nummer ett. Ordningen. Ordningen är viktig. Ordning och reda. Paulus säger alltså i Efesierbrevet 4:1. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Han börjar med ordet därför. Därför. Och vi såg ju att han väldigt tydligt avslutade en tanke med en doxologi i slutet av tredje kapitlet. Så, och nu säger han därför. Vad menar han då? Han har ju verkligen satt punkt. Och så är det som att han hänvisar tillbaka på något sätt. Vadå därför? Ja, det här är ett därför som talar om allt som han tidigare har sagt. Allting, kapitel 1, 2 och 3, därför. Därför allt det här. Därför uppmanar han församlingen att leva värdigt den kallelse som de har fått. Och återigen, det här är ett mönster som återkommer hos Paulus. Han gör samma sak i Kolosserbrevet i tredje kapitlet när han säger: eftersom det här är sant, gör nu detta. Och i Romarbrevet, det är ju det tydligaste exemplet, efter 11 kapitel packat av undervisning, liksom grundläggande lära om vad evangeliet är, så säger han i det 12 kapitlet: därför uppmanar jag er bröder. Han har till och med avslutat 11 kapitlet med en doxologi. Och så säger han därför, allt det här, därför. Och så tar han det in liksom i den här nya växeln. Det är samma sorts därför som vi har i Efesierbrevet 4. Han har lagt fram lära och nu ska den tillämpas. Så nu är alltså min första punkt att ordningen är viktig. Paulus börjar inte med praktiska uppmaningar. Han börjar inte med att kalla till ett särskilt sorts liv. Gör det här och gör det här och gör det här. Han börjar med undervisningen. Han börjar med att säga vad som är sant i Kristus. Vad det innebär att vara i Kristus. Och sen fortsätter han med att säga vad det innebär att leva för Kristus. Han börjar alltså inte med att säga: jag är en fånge i Herren. Liksom, ta mig till föredöme. Jag har inte hållit någonting tillbaka. Och nu ska ni leva värdigt i kallelse. Han säger därför. Jag har lagt en grund. Jag har förklarat för er. Och på grund av det. Gör. Hur ska de kunna leva värdigt den kallelse med vilken de har blivit kallade? På vilken basis ska de kunna följa alla dessa uppmaningar som kommer? Hur ska de kunna sluta stjäla? Hur ska de kunna tala sanning? Hur ska de kunna hålla sig borta från sexuell omoral och bitterhet? Hur ska de kunna lägga undan vrede och så vidare? Hur är det möjligt? Så Paulus talar här inte om någonting som är påklistrat på utsidan, liksom ett sorts beteende. Jag brukar tänka på glitter och kulor i en julgran. Det är liksom väldigt tydligt någonting främmande som kommer utifrån. Det här är ju någonting som kommer ur ett liv liksom, som dras upp organiskt utifrån vår förening med Kristus. Vi är någonting och på grund av vad vi är så utverkas det i praktisk handling. Han har talat om alla de saker som är sant och som ett resultat av det. Visst är den här poängen tydlig nu? Jag kommer att fortsätta. Det här liksom, oj oj oj. Och när vi går vidare i texten så kommer vi återkomma till det här. Sannolikt i varje predikan. Gör det här på grund av någonting som är sant. Och jag tänker inte riskera att någon missar det här. Det kan låta självklart. Men vänner, innan vi kan leva det kristna livet så måste vi vara kristna. Vi måste äga det kristna livet. Det finns så många personer som närmar sig den kristna tron med tanken på att jag testar lite. Det är ungefär som att man om vi återvänder till de här julgranskulorna. Liksom. Jag tar några av buden här. Var tålmodiga, säger Paulus. Men jag tar den och så hänger jag på den här. Och så ser vi lite hur det känns. Om det funkar. Och så kanske jag kallar mig kristen. Och jag liksom tar mig i kragen lite. Och jag försöker att vara lite mer ödmjuk här. Och vara lite mer tålmodig. Det är ju bra grejer liksom. Det måste väl funka. Och så är jag lite mindre bitter och lite mindre arg. Och så tänker jag, men nu är jag väl ändå en kristen. Inte sant? Men det är man inte. Det funkar inte så. Det är inte att, alltså man kan inte leva som en kristen om man inte är en kristen. Det är liksom någonting kvalitativt som sker. Och man kan, vänner, man kan inte göra sig själv kristen. Det är inte någonting som man anmäler sig till. Det är någonting som man redan är listad till. Man upptäcker, man föds fram det liksom. Paulus börjar ju sitt brev med att slå fast klart och tydligt. Gud har utvalt oss i Kristus till att vara heliga och fläckfria innan världens grund blev lagd. Så när vi spårar rötterna, om jag tittar på min kristna tro och så spårar jag rötterna liksom till Guds godhet. Wow, vad var det som hände? Så stannar det inte vid församlingen där jag hörde evangeliet. Eller det stannar inte vid en person som delade evangeliet med mig. De är uttryck för Guds godhet. Men om jag spårar rötterna så går det tillbaka till innan tidens begynnelse. Där börjar Guds godhet mot mig. Han har utvalt mig att vara helig och fläckfri i Kristus innan världens grund blev lagd. Alltså, så när Paulus nu går in i den här uppmanande delen så beskriver han, alltså han skriver till personer som han har sagt, ni är adopterade, ni är liksom söner och döttrar i Kristus. Han säger i kärlek. Är ni förutbestämda till barnaskap i Kristus Jesus? Efter Guds viljas beslut. Därifrån kommer det. Vilken fantastisk sak att vara adopterad. Att Gud själv har satt sin kärlek till oss. Att han har adopterat oss in i sin familj. Och han gjorde det inte för att han såg potential i er. Det är inte så att han såg liksom en gammal fin Aston Martin stå och skrota i ett garage någonstans och han tänkte, det där kommer att bli en riktig pärla. Nej, inte alls, inte alls. Han adopterade oss medan vi fortfarande var syndare, när vi fortfarande var hans fiender, när vi fortfarande hade våra vapen uppe, när vi stred mot honom. Då älskar han oss. Då sänder han sin enfödde son att dö för oss. Det är det här som är det fantastiska med evangeliet. Det är liksom vad han har gjort för oss innan vi ens har gjort någonting för honom. Allt går tillbaka på hans godhet. Det är utifrån det som vi får kraft att leva för honom. Det är utifrån det som vi kan leva det liv som Paulus kallar oss till. Han gör så här hela tiden, Paulus. Kolosserbrevet, samma sak. Han säger i Kolosserbrevet 1 och 9. Han säger, från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli uppfyllda om kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Ni ser förhållandet. Hur det ena leder till det andra. Som en risk att låta upprepande. Paulus ger inte en serie moraliska bud som alla måste sträva att uppnå. Nej, nej. Han uppmanar dem. Bli vad ni redan är i Kristus. Han uppmanar dem att blomstra, att växa. Snarare än att försöka skapa och uppfinna sig själva. Efesierbrevet 2 och 4. Men, och vilket men det är. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Om du inte tycker att det här är stort, så missar du något. Knappast bli. Jag kan inte hålla en bättre predikan än det här. Det är bara så. Det här är monumentalt. Sen kan jag ju förstås inte klä det i ord som liksom förmedlar den här storheten. Men vänner, det, det är så vackert. Det är inte som att vi har liksom tagit oss an en ny sorts spiritualitet, en ny sorts livsstil, att vi har lyft oss till en ny moralisk nivå i våra liv, eller att vi har börjat en ny intresseklubb, att vi liksom börjar en ny grej, att jag börjar gå till kyrkan lite ibland, och så går jag till fotbollsklubben och så går jag spela bowling och så går jag och liksom, nej, inte alls så. Vi var döda i våra överträdelser. Vi kunde inte göra någonting för att rädda oss själva. Vi var lika döda som Lazarus var död. Vi läser ju om Lazarus. Ni känner igen namnet, inte sant? Vad säger hans syster om honom när Jesus kommer? Jo, hon säger, han stinker. Han ruttnar. Han är död. Det är ute med honom. Han har varit död i 4 dagar. Och han stinker. Och Jesus, efter att ha gråtit och sörjt och så mycket dramatik, han öppnar sin mun och så ropar han bara, Lazarus, kom ut. Och han gör det med sitt skaparord liksom, som bryter sönder alla dessa yttre mänskliga förutsättningar. Och Lazarus kliver ut. Jesu ord är den kraft som bryter syndens makt och som sätter den fördömde och den fångne fri. Fri! Det är ingenting jag har anmält mig till, som att jag söker en kurs i en utbildning. Det är så mycket större än så. Det börjar med Gud som utväljer innan jordens grund är lagd. Paulus säger till Efesierna i kapitel 1 och 13 att det här blev en verklighet i deras liv när de hörde sanningens ord, evangeliet om deras frälsning, och de kom till tro. Det är Gud som har gjort allt. Han har uppväckt dig från de döda. Han har gett dig nytt liv. Så all ära tillhör honom. Det är utifrån vad Gud har gjort. Vad Gud har gjort, som Paulus säger. Ni har blivit frälsta. Ni har satts med Kristus. Ni har blivit adopterade. Allt det här som jag kallar er till är en utkomst av det första. Han har älskat oss. Han har älskat oss. Tänk Paulus som levde med så mycket förakt. Som debatterade rätt tro. Som förföljde liksom missunnsam och bitter. Och han talar väl om... ska vi se om jag hittar ordet. Nej, det gör jag inte. Jag släpper det. Alltså, Paulus går från allt det här till att säga, Kristi kärlek driver mig. Kristi kärlek driver mig. Det andra kunde inte blivit 5 och 10. Fattar ni? Liksom, fattar ni? Jag menar inte att ni är mer trögtänkta än att jag. Låt oss fatta de orden. Kristi kärlek driver oss. Han har sett någonting som motiverar. Så Paulus säger att försök att leva som Guds söner. Eller han säger inte så. Försök att leva som Guds söner, så kanske Gud adopterar er. Nej, inte så. Inte så. Försök att leva. Han säger liksom, bli de ni är. Bli de ni är. Blomma ut i vad ni är. Här är vägen. Här är frukten. Här är det goda livet. Kom till honom. Ta med dig din ovärdighet. Ta med dig liksom allt det här bråten som du går och skäms över. Och låt honom förvandla. Vissa av oss har så stökiga liv att vi inte vågar komma. Ni vet den här tanken. Jag har tänkt den i alla fall. Kanske har ni också gjort det. Eller också är ni för unga för det. Jag har inte gått till doktorn på ett tag. Det har varit några år sedan. Ganska många år sedan. För jag tänker att jag måste komma i lite bättre form innan jag går till doktorn. Jag kan inte komma med de här lederna och med allt det här. Jag måste fixa till mig innan han kan... Eller vissa har så prydliga liv att man tänker att jag behöver inte komma. Men Guds kärlek för syndare har inte sin grund i lämplighet eller meriter. Den har sin grund i Guds egen godhet bara. Det handlar om Gud. Det handlar om Gud. Okej. Det finns många som kallar sig kristna som får det här alldeles bakvänt. Och jag som sagt vill inte riskera att det gäller oss. Vi måste stanna till här. Och påminnas om det här. Så därför säger Paulus. Alltså, den som har gått igenom därför porten följer inte Bibelns bud för att bli förlåten. Utan för att jag redan har blivit förlåten. En helt omvänd dynamik. Kraften till de goda gärningarna kommer ur Guds kraft, ur Guds välsignelse, ur hans kärlek. Och de här två måste komma i rätt ordning. Det är den första punkten. Nu går vi till den andra punkten. Och här ska vi se att inte bara ordningen är viktig, utan också balansen är viktig. Paulus uppmanar oss alltså att leva värdigt den kallelse vi har fått. Och det grekiska ordet för värdigt är ett jätteintressant ord. Det handlar om balans. Det är liksom bilden av en sån här balansvåg som har vikt och motvikt. Och att leva värdigt är liksom en balanserad bild. Tanken är alltså att vi har fått någonting. Vi har fått en fantastisk kallelse. Och nu säger Paulus att det här måste balanseras. Och här brister ju bilden lite. För att det är inte så att vi ska liksom trycka ner. Utan det måste finnas en balans. Och jag måste också påpeka det att texten säger inte att vi ska leva värdigt. Det är en östsvensk översättning. Paulus säger att vi ska vandra värdigt. Vandra värdigt. Så Paulus ger en bild av en balanserad vandring som går liksom rakt fram på en smal väg. En balanserad vandring. Så dessa två, vad vi är som kristna och vad vi gör som kristna, det måste komma i rätt ordning. Men de får inte heller separeras. De måste balanseras. De går hand i hand, vad vi är och vad vi gör. Och det här är viktigt att betona eftersom det finns vissa personer, jag till exempel, som älskar att prata teologi, som älskar att läsa böcker, som älskar att bara fastna i olika läror. Och i värsta fall, alltså i bästa fall, så läser man tjocka och gamla böcker. Och i värsta fall så läser man nya böcker. Och bara nya böcker. Eller liksom lyssnar på de lärare man har samlat på sig på internet. Och så blir man så upptagen att man liksom debatterar och filosoferar här. Att man aldrig kommer till verkligheten på något sätt. Att man aldrig lever livet i förhållande till andra. Ni vet, det är samma frestelse. Petrus och de andra på förklaringsberget. De såg Jesus förvandlas. De såg Guds härlighet framför sina ögon. Och så säger de liksom bizarr grej att låt oss bygga hyddor. Låt oss stanna kvar här. Ni vet hur det är kanske. Man älskar att debattera. Är du pre eller supra eller sub eller infra eller postlapsarian? Vilken grej, vilken debatt. Kom igen, bring it. Nu diskuterar vi. Alltså man älskar det. Och så står det samtidigt personer vid busshållplatsen som inte får höra för att du har dina lurar. Och de här personerna går förlorade för att de inte får höra evangeliet, för att de inte får tillgång till evangeliet, för att ingen delar sin tro med dem. Så Jesus säger nej, vi ska inte stanna här. Vi ska gå ner. Och vad händer där nere? Jo, det första som händer är att de får hantera en liten pojke som har en demon. Vissa av oss skulle helst bara vilja stanna i ett kloster någonstans. Och läsa böcker och debattera på olika teologiforum. Men vad blir det kristna livet av? Vad händer med att älska varandra och underordna oss varandra och dela evangeliet med någon som går förlorade? Jag hoppas, vänner, att böckerna inte får er att tro att om Gud ska rädda några så kan han lösa det på egen hand. Det är klart att han kan. Men Gud använder medel. Det var ju det folk, alltså det var ju det de sa till William Carey. Han ville resa till Indien. Han ville ut med evangeliet. Han ville vinna människor för Kristus. Och så säger de, sitt ner, herr Carey. Om Gud vill rädda några i Indien så fixar han det själv. Nej! Gud använder medel. Han är allsmäktig. Han löser det. Han klarar det. Han klarar det. Men han har bestämt att använda sin församling, sina återlösta människor, för att dela evangeliet med andra. Det är det som är Guds plan. Och nu kanske några andra tänker, men bra, bra att du säger det här, pastorn. Det här är vad jag har tänkt länge. Nu räcker det med teoretisk undervisning. Nu gäller det att vara församling. Nu gäller det att komma in i matchen. Vi är praktiska människor. Gud uppmanar oss att till handling här. Nej, ordningen är viktig, men också balansen är viktig, för de hänger ihop. Vi kan inte agera som Guds församling om vi inte först är Guds församling. Jag kan inte vara en kristen församling om jag inte är det först. Det finns massor av praktiska saker som måste tas om hand, absolut. Men det är en balanserad vandring. Några vänner som var extremt praktiska och handlingskraftiga. De ville göra någonting för sin vän som var förlamad. Så de bar upp honom på ett hustak. Och de gjorde hål i taket. Och de hissade ner sin kompis framför fötterna på Jesus. Och vi kan anta att de var precis lika förvånade som alla andra. När Jesus tittar på den här förlamade mannen. Och så säger han, mitt barn, dina synder är förlåtna. Va? Vad sa han? Alltså, här kommer en man som är med ett behov som är enormt och som är helt uppenbart för alla som har ögon att se. Alltså, det här är så fantastiskt otippat. Den här mannen är sannolikt marginaliserad. Han är sannolikt utfattig. Vem som helst kan se vad det är han behöver. Hans vänner hade inte gått igenom allt det här arbetet, klättra upp på taket och fixa allt det här för att han skulle få liksom en osynlig syndernas förlåtelse. De tog dit honom för att han skulle få en fysisk förvandling, för att han skulle få ben som fungerar. Låt honom få sin värdighet. Låt honom få liksom en möjlighet att försörja sig själv. Nej. Vad han behöver mest är syndernas förlåtelse. Han behöver få det rätt med Gud. Och för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder, ska jag säga till dig, stå upp och ta din bädd och gå hem. Det finns nog ingen som var mer hängiven det sociala arbetet som kommer ur evangeliet i slutet av 1800-talet än William Booth, som grundade Frälsningsarmén. Jag citerar nu William Booth. Jag tror att det är för första gången i mitt liv. Han säger så här: för att få en människa genuint frälst är det inte tillräckligt att sätta på honom ett par nya byxor eller ge honom ett arbete eller ens ge honom en utbildning på universitetet. Allt detta är utanför människan. Och om insidan förblir oförändrad är allt ditt arbete förslösat. Så ordningen är viktig. Lära och sen praktik. Och balansen är lika viktig. Vi går till den tredje punkten. Här kommer vi till ordet kallelse. Paulus uppmanar alltså församlingen ordagrant här att vandra värdigt. Och sen säger han, vandra värdigt den kallelse med vilken ni blev kallade. Det finns en sorts, ni hör att det låter lite dubbelt här. Vandra värdigt den kallelse med vilken ni blev kallade. Återigen, kallelse, det är ett begrepp som är vanligt i Nya Testamentet. Han säger att de ska leva den sortens liv som anstår de som är kallade. Nya testamentet kallar ofta kristna för de som är kallade. Och församling, ordet församling, ekklesia, det betyder egentligen bara de utkallade. Utkallade. Alltså de kallade. Det är en väldigt grundläggande term för att beskriva kristna. Den som är kristen är den som har blivit kallad. Paulus talar om, Petrus säger att vi har blivit kallade ut ur mörkret och in i Guds underbara ljus. Återigen, det här är vad en kristen är. Det är inte en person som först och främst håller sig till en särskild etik. Det är inte en person som har bestämt sig, som har fattat ett beslut och håller sig till en särskild sorts livsstil. Det är först och främst en person som har blivit kallad. Och i Bibeln ser vi två typer av kallelse. Ingen av de här typerna handlar om yrke. Det är inte ett bibliskt uttryckssätt att säga jag har blivit kallad till pastor. Så säger inte Bibeln. Det finns kanske fog för att tala om kallelse, men då har vi liksom tagit det här ordet och så har vi utvidgat det. Bibeln säger inte så. Bibeln talar om två sorters kallelse. Ingen handlar om yrke. Den första kallelsen som Bibeln talar om är en allmän kallelse. Det är liksom evangeliets kallelse som går ut till hela världen. Ni vet att Paulus, han säger till filosoferna i Aten, han säger: nu befaller Gud alla människor överallt att omvända sig. Evangeliets kallelse till alla folk, alla människor, överallt. Men det är inte den vanligaste typen av kallelse i Nya Testamentet. Den vanligaste är mycket mer specifik. Det är den som teologerna kallar för verksam kallelse. Alltså, alla som hör den allmänna kallelsen hörsammar inte den. De gensvarar inte på den. De fortsätter att vara otroende. Men så finns det vissa som hör evangeliets ord när de kommer. Dessa är de kristna. Jag tar några exempel. Paulus säger i första Korinthierbrevet att ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för de som blir frälsta är det en Guds kraft. Okej, vi har ordet om korset som går ut. För vissa är det en dårskap för de som går förlorade. Och för vissa, som de som blir frälsta, är det en Guds kraft. Det är liksom en fundamental distinktion här. Och skillnaden är de som går frälsta, de som går förlorade. Okej? Paulus fortsätter några verser senare. Första Korinthierbrevet 1:22. Han säger: judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Så här har vi kontrasten mellan de för vilka Kristus är en stötesten och en dårskap och de för vilka Kristus är en Guds kraft och vishet. Och vad är skillnaden mellan de här två? För de kallade. Det är kallelsen som är skillnaden. Hör vad Paulus säger i Romarbrevet 8:30. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så här har vi förbestämmelse, kallelse, rättfärdiggörelse och till sist förhärligande. Fyra fantastiska sanningar om alla som är kristna. Fyra fantastiska sanningar som säger att frälsningen helt och hållet är ett mäktigt verk genom den heliga ande som föder oss på nytt så att vi kan tro och så att vi förenas med Kristus och så att vi förklaras rättfärdiga. Jesus säger samma sak i Johannes 6:44. Han säger: ingen kan komma till mig om inte fadern som sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är kallelsen som drar oss till honom. Utan kallelsen kan ingen komma. Jag nämnde berättelsen om Lazarus tidigare. Jesus ropar på Lazarus: kom ut! Och kraften som ger Lazarus liv är den livgivande skaparkraft som fanns i Jesu ord. Samma kraft som skapade världen ur intet. Den kraften kallar, liksom drar Lazarus ut ur graven. Det är den kallelsen som Paulus talar om här när han säger att vi ska vandra värdigt, den kallelse med vilken vi blir kallade. Jesu ord har kommit med ande och kraft till de kristna i Efesos, och den har förlossat dem ut ur slaveri och ut ur död och in i frihet och liv. Paulus säger något liknande i Romarbrevet 4:17. Han säger: Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Det är den kallelsen med vilken vi har blivit kallade. Det är den kallelsen Paulus uppmanar oss att leva värdigt, att vandra balanserat i. Så. Vi har redan varit inne på det flera gånger under predikan här, men nu för all tydlighets skull. Vad är det vi måste komma ihåg innan vi går vidare och arbetar oss fram genom texten? Läser alla de här uppmaningarna om att vara de vi är. Vad är det vi är? Efesierbrevet 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Det här är ord som kan balansera upp alla tänkbara risker att ge oss in i ett kristet liv för att bygga vår egen rättfärdighet, vår egen meritlista. Han har redan gett oss allt, all andlig välsignelse. Det fattas ingenting. Allt vi behöver finns tillgängligt i evangeliet. Det finns ingenting vi kan önska. Det finns ingenting vi kan föreställa oss som är större än det här, som är bortom det här. Han har gett oss allt. Och Paulus återkommer till det här om igen. Han berättar att det är vårt, liksom, allt det här är vårt i Kristus. Det vill säga, om vi är förenade med Kristus genom tron på honom. Paulus fortsätter i nästa vers. Han säger: han har utvalt oss i Kristus före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Till att vara heliga och fläckfria. Alltså, Gud har inte bara kallat oss att vi ska slippa helvetet så att vi ska få våra synder förlåtna. Nej, han har utvalt oss till att bli heliga och fläckfria. Det är den sortens liv som han har utvalt oss till, som han har kallat oss till. Det är den sortens liv som han verkar fram i oss genom sin obevekliga skaparkraft, heliga och fläckfria. Nästa vers: i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd han har skänkt oss i den älskade. Och han lägger till i kapitel 2:19: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Gud har alltså inte kallat oss bara så att vi ska slippa helvetet, så att vi ska få våra synder förlåtna. Det är fantastiskt. Men det finns mer. Han har inte bara kallat oss så att vi ska vara heliga och fläckfria, hur stort det än är. Han har gett oss högsta tänkbara ära och intimitet. Han har adopterat oss och kallat oss för sina egna barn. Vi blir inte bara frikända, vi får hans namn och alla de privilegier som tillhör hans arvingar. Arvingar till universums skapare och herre. Och vänner, låt oss bara påminna oss igen hur allt det här blev möjligt. Vad var det som gjorde det möjligt för mig att föras från död till liv? Jag som var begravd i synd och uppror och avguderi. Vad var det som gjorde att jag fick nytt liv tillsammans med Kristus i det himmelska? Svaret är helt och hållet på grund av Guds nåd. Nåd! Paulus säger: av nåden är ni frälsta. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Ni hör betoningen av nåd. Medan vi var döda i våra överträdelser gav han oss liv. Trots allt vi är, trots allt vi gjort. Varför? För att han är oändligt god. Oändligt god. Hur? Hur gjorde han? Genom Jesu Kristi blod. Paulus säger: ni som tidigare var långt borta har fått komma nära genom Jesu Kristi blod. Det här innebär att när synden frestar oss att ge upp, när det helt enkelt verkar för svårt eller för jobbigt att leva som kristen, eller när vi frestas att berömma oss av vår egen förträfflighet, så kan vi dag efter dag komma tillbaka till de här grundläggande sanningarna. Att allt det goda vi är, allt det goda vi har vi fått som en gåva. Priset är redan betalt. Vi har ingenting att bevisa, ingenting att leva upp till, så att säga. Allt är redan vårt. All den kraft vi någonsin behöver har vi redan fått. Och därför tillhör vi inte oss själva. Vi lever inte för oss själva. Vi är fullkomligt fria. Större frihet går inte att få. Så vänner, låt oss ta med detta. Därför lev värdigt den kallelse med vilken jag blivit kallade. Och så ska vi fortsätta att titta på vad det innebär. Låt oss be. Älskade Fader, vi prisar dig för att detta är sant. Vi prisar dig för att din nåd förvandlar allt. Och vi kan inte annat nu, Fader, än att be den helige Ande lysa upp vårt hjärta. Predika för oss så att den här poletten får trilla ner. Hjälp oss, Fader, att se oss själva i ljuset av din nåd. Hjälp oss att förstå oss själva på andra sidan liksom, av Jesu Kristi blod. Hjälp oss att existentiellt förstå och leva i det faktum att allt vi någonsin behöver har vi redan fått. Att Kristus är tillräcklig. Att vi har allt. Att vi är den högstes barn och arvingar. Att vi har fått den helige ande som ett sigill, som ett insegel, som ett bevis, som en handpenning på den verklighet och den ännu större verklighet som väntar oss i förhärligandet. Fader, sänd oss ut i världen i fullkomlig frihet att leva detta goda liv som du kallar oss till. Ge oss en längtan och en villighet att vara tålmodiga och ödmjuka. Att bevara andens enhet. Fader, forma oss så att vi lever detta liv till din ära och din ära endast. Vi ber om allt det i Jesu Kristi namn. Amen.